Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap.
Varmt välkommen ihop till dagens avsnitt. Idag har jag två gäster som är båda som har inspirerat mig väldigt mycket. Och så kan en del fundera, aha, varför pratar vi om en skolpodd med de här två herrarna då? Men det kommer att framgå av det här avsnittet. Så dagens gäster tror jag de allra flesta av er lyssnare känner igen. Därför säger jag varmt välkommen till Måns Möller och Aron Andersson.
Tack så mycket.
Vår lilla applådeffekt. Vi applåderar oss själva. Ja, härligt. Ja.
Nej, men det är så att i den här podden så pratar vi mycket om sånt som är evidensbaserat, vad som funkar i skolan och så. Och ni gör en massa sånt, ni vet jag, som jag hoppas att andra ska lära sig nu också, som är kopplat till sånt. Ni använder inte de begreppen och så, utan ni bara gör och inspirerar andra. Det finns en forskare som heter Carol Dweck som har jobbat med något som heter growth mindset, som egentligen betyder att man tror på att det går bra att utvecklas. Det är inte på det, inte liksom, det går att göra liksom nästan vad som helst. Det går att liksom övervinna hinder, det går att komma vidare. Det finns en annan som heter Angela Duckworth som jobbar med något som heter grit. Mm. Det ordet säger liksom ganska sig självt, lite jävla namma, så att det går liksom att komma vidare och så. Och det är såna etablerade, så egentligen i organisationer överhuvudtaget, men i skolans värld.
Okay.
Och göra mycket av det.
Va, jag hörde intressant på någon föreläsning, han heter Dan Hasson, han pratade också om det där, om alltså optimism och pessimism och så. Att det finns liksom, att det är lite finare i vårt samhälle att vara pessimist. Att säga så här, men det kommer aldrig gå. Och sen funkar det, kan man säga, men vad var det jag sa?
Är det så?
Ja.
Jag trodde det var finare att vara optimist.
Nej, jag tycker om man är sån här som du, ja men du gör ju projekt och du fixar.
Ja, men du med.
Men då blir man ofta sett på som lite så här, lite småkorkar. För att man tänker så här, men det här, det ska funka liksom.
Ja.
Ja, men det är inte helt kosher att dra upp på Kilimanjaro i en rullstol. Alltså, eller kosher. Ja, men
det är inte helt vanligt.
Nej, det är utanför boxen.
Och alltså, inte
det är lätt att säga. Det där kommer ju inte funka. Liksom.
Men det känns som att så här, Sverige kanske är mer pessimistiskt. I USA, där är det nästan så här vackert att gå till konkurs några gånger och misslyckats. Men han gav inte upp
och så reser man sig upp och kör igen.
Gick det så.
Ja, exakt.
Men jag tror mycket av sånt som behövs i skolan faktiskt. Och Tom, jag vet att du har pratat för lite elever årskurs 9, minns jag något tag tillbaka när Stockholm hade avslutning och så. Och jag har varit på vippen och försökt rekrytera upp till min skola.
Ja, men det får vi läsa.
Ja, det får vi läsa. Ja. Men att inspirera, jag tänker vad som driver dig, för du är ju sån som tänjer gränser och kanske spränger gränser till och med. Eller du visar, jag tänker elever idag behöver visa liksom att det funkar, det går att lyckas på något sätt. Vad är det som driver dig?
Nej, men, så från början så, men vi känner ju varandra från idrotten för jättelänge sedan när jag höll på med Rustos friidrott. Så.
Ja.
Och så var jag Kenneth med där på lite olika sammanhang som ledare och lite sånt där. Och där drevs jag nog så här, men jag hamnade i rullstol när jag var liten, opererades för cancer, hamnade i stol när jag var 10. Och jag tror jag bara var så glad att kunna göra saker. Jag låg i sjukhusäng länge, jag fick inte sitta på ett år, så här, det var tuff rehab. Och jag tror jag hade så mycket så här rörelseglädje i mig. Jag tyckte bara det var roligt att göra. Och sen kom det någon så här tävlingsgrej också. Att, men nu vill jag se hur bra jag kan bli på det här. Så det var ju mycket det som var drivkraften innan. Och sen gillar jag äventyrsbiten. Jag hade ju tur där på något sätt. Och fick någon som gav mig den här knuffen i rätt riktning. Och fick mig att fatta att jag kan så mycket mer än vad jag tror. Och min kompis Johan så sa, ska vi göra Kebnekaise? Jag sa, men det går ju inte, jag sitter i rullstol. Och han sa, jo men vi testar. Och så övertygade han mig om att men det är en bra plan ändå. Och jag tror att det är så viktigt att ibland kanske få den där knuffen från någon utifrån. Och våga inse att man fixar så mycket mer än vad jag tror. Så. Eller vad säger du då, Måns? Har du haft någon som har knuffat dig?
Ja, men jag har ju haft Christer Skog lite då. För detta förbundskapten för längdlandslaget. Men framförallt försöker jag pusha ungarna då, helt enkelt.
Ja.
Och Nu har vi Viggolopp här i slutet av april, 27 april. För barn med MPF får man gärna anmäla sig på viggofoundation.se. Jag vet inte när det här sänds förresten.
Ja, vi tänker göra om en vecka.
Ja, men då är det perfekt det här.
Det är timing.
Ja. Och det är jättekul att se barn som lyckas alltså.
Kan du inte säga kort bara, jag tror att många vet vad Viggo Foundation är, men alla borde veta. Alltså ja. Det är nyttigt att veta, så du kan gärna...
Ja, precis. Ja, men vi vill ju få ungar med autism och MPF att röra sig mer, helt enkelt. Ja. Och ordna lite sommarläger och... Jag kan inte räkna upp alla aktiviteter, men det är golf och simning och allt möjligt och sådär. Vi hade ihop med FUB, eller inte ihop, de gjorde väl det mesta jobbet om jag ska vara helt ärlig. Men vi har stöttat dem ekonomiskt med... Ja. Och gör det, jag kan cykla läger, vi kör ett nytt här snart och så. Så att det handlar om att till exempel, vi hade en kille upp på ett läger som heter Liam, och sen så lärde han sig cykla. Och för honom blev det ju cyklingen en nyckel till, han bodde i ett radhusområde och hade kompisar, men sen ville de cykla iväg och käka glass, så då blev han ensam kvar. Så för honom blev ju cyklingen liksom också en nyckel till socialt liv.
Ja, då blir det
till exempel. Häftigt. Det är en lite sån fin historia, tycker jag.
Ja.
Så det är inte bara om att röra sig. Utan det,
men det skapar delaktighet också. Det skapar absolut. Sammanhang.
Ja. Men du är ju själv, höll upp säga. Men det är det ju inte. Du har ju mer lite folk. Du har någon kompis.
Nej, men alltså teamet är ju så viktigt. Det jag gör. Alltså, inget av det jag gjort hade någonsin gått själv.
Nej, och jag har inte heller gjort något själv, ska jag säga. Jag har ju cyklat mycket och då är vi ju ett gäng.
Ja.
Där de starka tar vinden, så ligger jag där bakom. Äter snickers.
Växeldra så.
Men det fixa och strapatser, det är sånt som jag tänker som vi behöver göra i skolan också. Det ni gör när ni liksom inspirerar andra, för det är det ni gör, tycker jag. Då kan man fundera, man kan ju använda sig av er som inspiration. Man kan fundera, kan ni ge några råd, vad kan man tänka på i skolan? Så ni behöver inte vara experter på lärande, men ni kan tänka, hur kan man inspirera? För eleverna behöver ju också, vi pratade precis innan vi startade podden här, om lärande, att om man anstränger sig lite grann så ger det bättre lärande. Så det är bra, men man måste ju få eleverna att vilja anstränga sig också, inte bara göra det lättaste. Någon forskare ibland som är ganska konkret brukar prata om glass och broccoli-dilemma, att eleverna tar hellre den lätta vägen, som kanske man vet att broccoli är nyttigare. Alltså ge bättre lärande.
Det här gäller inte bara barnen tyvärr.
Men hur får vi liksom barnen att fokusera mer på broccoli och lite mindre på glass? Alltså fokusera med det som är lite jobbigt i lärandet kontra det som känns väldigt enkelt. Eftersom det ger mer att anstränga sig.
Jag tror kanske man ska också förklara för barnen alltså vad det ger.
Ja.
Lite enkelt.
Att det är så det funkar. Liksom,
att som för min son Viggo, vi sprang ju innan skolan och då... Ja. Valde jag då att skippa medicin från honom. För jag tyckte vi hade en fantastisk lärare där i Nya Elementar, Johan hette han, som sa att nu funkar det bättre. Han är bättre på att koncentrera sig. Och jag intervjuade han Anders Hansen någon gång. Och det var ju också så att han visade att de mätte då, om vi säger normalstörda barn kontra barn med MPF, så fick de spela något dataspel där det gällde att koncentrera sig, och då presterade de med svår ADHD sämre, och sen fick alla röra sig, och då gick de tillbaka och gjorde samma grej. Då hade de här barnen, de lyfte sig ju markant, och vissa blev bättre än de normalstörda då. Så att man brukar säga att alla barn behöver röra sig, men de här barnen med diagnoser, de behöver ju ännu mer.
Men har du kunnat motivera Viggo med det då?
Nej, inte Viggo har jag motiverat. Det är ju lite fusk. Han tycker det är kul med idrott. Så han behöver inte piska på. Nej. Du har ju träffat Viggo.
Ja, det är otroligt gynnsamt.
Ja. Så, men hur ska man motivera barn? Det är en jättebra fråga. Vad säger du, Aron?
Men jag tror mycket det handlar om det du pratade om. Att så här visa ett varför för dem.
Ja.
Och barn är ju mästare på att fråga varför.
Ja.
Men varför ska jag göra det? 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 Och verkligen någonstans så här komma
för
till
förklarat och känna
till kärnan och så.
Ja, sen behöver man inte gå in på mitokondrier och röda blodkroppar, men man kan ju liksom så här, att väldigt enkelt kan man säga att alla grejer vi har, de slits ju ut.
Ja.
Men kroppen blir ju faktiskt bättre ju mer vi använder den.
Ja.
Det är ju väldigt enkelt att förklara så.
Och så gagnar det knoppen också.
Ja.
Som en spin-off positiv.
Mm. Ja.
Ja. Alltså det räcker med att det gagnar kroppen egentligen.
Kan
det,
vi, se.
Det
är ju vi får se om ni känner er gladare efter det här. Liksom. För nu händer det här. Nu kommer något som heter endorfiner och sånt där. Och, känns, och då blir det bättre allting. Så att, det här kan vara jobbigt nu att gå ut och springa 3 kilometer. Men när vi kommer tillbaka då händer det här och det här i kroppen. Och så blir det si och så och så vidare.
Ja.
För jag tror många som man pratar med som har hatat gympan hela skolan. De har ju inte fattat varför de ska göra det. Det är bara tvång liksom.
Ja.
Och så har de känt sig obekväma. Och man hatar, det gäller ju alla, man hatar att göra grejer man inte är bra på.
Ja, med prestationsinriktat. Det kan man fundera om idrotten. Och det borde ju liksom vara att det hjälper de andra ämnena kanske. Det är klart att man kan ju jag tänker högt nu. Jag börjar fundera liksom, av betyg. Då ska man behöva bli bedömd. Samtidigt de som är bra i idrott borde kunna få ett bra betyg. Kanske kunde man få ett betyg eller man får välja om man vill ha betyget eller inte. Och räkna in det så att man inte känner sig bedömd. Man ska bestämma, man ska vilja röra sig för att det ger
en någonting. Men det där är ju en sån svår balansgång, hela betygsgrejen.
Ja, hela betygssystemet.
För någonstans när du kommer ut i samhället sen så blir du bedömd i allt du
gör. Hela tiden, ja.
Och någonstans då, måste
man kan välja sig att bli det också. Så.
Ja. Och kanske så här, det är okej att bli bedömd men så att ta bort sin egna press på det. Och vara okej med att misslyckas. Ja. Vi pratade lite det om innan, så här, ångest, allt vad det är för problem idag. Liksom. Det så, man slänger sig med så mycket uttryck och sånt. Det är så mycket som blir jobbigt istället för att möta känslorna. För där tror jag vi är ett så här problem idag, att man inte är emotionellt vältränad. Och speciellt då med barn kanske. Och lära sig att det är okej att misslyckas. Låt det ge dig kraft istället för att ta dig an problemet framåt nästa gång.
Så. Men jag är ju inget hälsofreak. Liksom. Men om vi pratar broccoli, glass och sitta still och gamea eller ut och röra på sig. Man måste nog ändå se det stora hela. Sen vi ska ner i idrotten i skolan, kopieras i läroplanen. Så barnfetma ökar ju explosionen. Nu tror jag man upp i att typ varannan svensk är överviktig.
Ja, vi har ju hälsoutmaningar.
Det är det så mycket?
Ja, det är
jag
så mycket.
Inte, jag siffror jag heller. Jag vet bara det ökar allt för snabbt.
Så jag tror att vi, om man ska prata lite av att skolan har ju en lite uppfostrings, alltså för att folk får inte med sig det här hemifrån då, att det är bra att röra sig.
En stor roll att lära sig om.
Ja, och lära sig sunda vanor, det tycker jag är mycket viktigare än betyg.
Men du är ju ändå i skolan, Kenneth, vad lär man ut på idrotten? För jag tänker någonstans borde man ju så här lära ut så här, hur blir du hälsosam när du är 50, 60, 70, 80? För det är där hälsan är ett problem. Alltså så här, när du är 10, 15, 20, 30, då är hälsan ganska enkelt. Lär man ut kan det fundera, eller lär man fortfarande ut så här, nu ska du spela fotboll?
Nej, det ingår i lärande. Och så. Samtidigt blir det så, när man sitter på massa teorilektioner under hela dagarna, så vill ju eleverna när de går på idrotten, då vill de nu få röra på sig. Sen går det att kombinera liksom lärande och rörelse såklart. Men kanske skulle det vara något eget ämne eller lektion i alla fall, en viss tid som var avsatt för att vara fokus på att lära sig hälsovanor, alltså mer. Det ingår små snuttar här och där, men det kanske, jag tror inte att det är tillräckligt fokuserat för att ge effekt. Det är precis som att eleverna lär sig massa, men de lär sig kanske inte jättemycket om hur de ska lära sig, hur funkar lärprocessen, hur lär sig, hur funkar hjärnan för att man ska lära sig.
Nej, jag tänker också på häftigt att man kunde skapa nyfikenhet kring att du faktiskt kan äga din hälsa.
Ja.
Jag är ambassadör för WHO i så här cancerfrågor. Så var jag nere på ett event i Bryssel för något år sedan med massa andra så här unga vuxna som har överlevt cancer.
Ja.
Och det var väldigt mycket så här, man kände att folk sitter och skyller på läkare och vård istället för att äga sitt problem. Google är din kompis. Någonstans att idag kan vi hitta så otroligt mycket information själva och liksom experimentera med vår egen kropp på något sätt och testa grejer och sånt där. Och jag tror att kan man hitta sätt att få folk att bli nyfikna på kroppen och säga okej, men nu åt jag det så mådde jag så. Nu åt jag det så mådde jag så. Så här, förstå den kopplingen, tror jag hade varit så himla häftigt.
Jag tyckte själv när det var jättekul när jag började med lite motionsidrott och att då fick jag superlyxigt gå in i labb och mäta laktatnivåer och syreupptag och allting. Och det var jättekul att se att det faktiskt gav effekt. För jag tror många inte, alltså det blir så abstrakt så här, men du kommer bli, om du går nu varje dag en månad, 45 minuter en dag, då kommer du få upp kondition.
Det är för långt bort att se, man måste se.
Ja, men att få data på det tyckte jag var jätteintressant alltså.
Gick du från 0 till 100 så, eller hade du tränat någonting innan?
Nej, i princip när jag började så var det ju 0. Man har väl tränat lite i sin ungdom, va? Så ja. Jag fotboll som alla andra. Men nej, jag har ingen idrottsbakgrund alls. Jag gjorde mitt första Vasalopp på knappt 12 timmar. Alltså jag var ju där bak med danskarna och var rädd för repet. Liksom.
Hur lång tid tog det innan du började känna resultat på träningen och känna liksom träningsglädje?
Det som öppnade ögonen för mig var att i så dåligt skick som jag var så skulle jag börja med massa lågintensiv träning. Och då fick jag lära mig också i den här zonen du bränner mera fett. Och bla bla. Alltså få lära sig av folk som är utbildade hur det funkar kroppen. Det var jätteintressant. Och, ja, syreupptag, det kan du påverka antingen att du får bättre kondition, men också det mäts hur mycket syre du tar upp per kilo. Så går du ner i vikt så får du också upp syreupptaget. Och hur ska vi nå nu 60 i syreupptaget? Ja, men du vet sådär. Ja. Hur når man det? Det var jätteintressant.
Men alltså. Det där är så fascinerande idag också. Träning är fortfarande förknippat med så mycket så här no pain, no gain. Det måste göra så ont för att det ska ge någonting.
Ja.
Och så tittar man så här, zon 2-träningen är ju fantastisk. Du kommer in från ett pass. Det känns knappt jobbigt. Du kan köra till på en gång, men ändå så ger det så mycket.
Så ger goda effekter, ja. Och det kan man behöva läsa för alla som finns i skolan, varenda unge kommer inte vilja plåga sig fysiskt heller. Nej. Utan då måste man ge dem andra alternativ som fortfarande ger effekt.
Ja, och jag tror liksom att börja med att stå med visselpipa och köra idioten och så här som det var på min tid. Det var ju, nu sitter vi vid Vasaparken. Jag fick ju springa där 2 kilometer på tid. Och det var ju på den tiden det var. Vasaparken är uppstyrt nu, men då var det ju alltså tunga heroinister och... Det var ju verkligen, alltså om man snackar med dem som jobbar på Norrmalm, de hade ju uppgift att hämta in några i slutet av passet. Så sprang man bland kanylerna liksom. Christer Pettersson satt och skrev autografer. Ja, det var ju för sig motiverande på vissa sträckor liksom. Man var ju livrädd, men det var ju också under över 10 minuter tjacka kryckor. Alltså det var ju tuff, ja, det var inte så roligt då. Men så jag tror det. Jag hoppas det har utvecklats lite, skolidrotten.
Från... Ja, det är klart det har utvecklats mycket. Då.
Ja.
Men däremot så kanske, det som vi pratar om, så kanske det vore ganska smart att mäta så att eleverna fick se sin fysiska progression mer.
Det är det jag menar. Nu snurrar jag till det. För det var det som, under du pratade om motivation.
Och det var det som motiverade mig
att se att det hjälper något. För man orkar inte hålla på. Så har man inga data. Vem orkar?
Ja, men framsteg är ju lycka någonstans.
Ja.
Så utkänner vi att det utvecklas i livet i vilket område som helst.
Och då blir du individuellt också. Du ska bara tävla mot dig själv och få bättre kondition själv och så vidare.
Ja. För jag tänker om man jämför, man kanske kan dra paralleller egentligen skola och idrott då. Ibland tänker man i skolan, får vi, om vi inte lyckas engagera alla elever, får vi dem att bli motiverade. Så jag tänker när man har en grupp idrott då, å andra sidan så är det oftast frivilligt varför man gör det. Men jag tänker att det inte är en massa roliga träningspass hela tiden. Men när idrottarna känner att de utvecklas, när de ser sin progression, då motiverar ju det till att träna ännu mer och träna ännu mer och träna ännu mer. Det är inte ganska rimligt att det vore lika liksom, eleverna i läraren. Om man ser sitt lärare känner att nu utvecklas jag. Så det är inte jätteviktigt från vilken nivå, men att det är, man känner sin egen utveckling.
Nej, och där är ju verkligen viktigt också att så här, lärarnas roll blir att visa utveckling. För det är så lätt att glömma bort det själv.
Ja.
Man kommer ju knappt ihåg vad man gjort förra veckan.
Ja, så det kan blir man bara visa då, okay,
för 2 månader sedan så kunde du bara det här. Nu kan du faktiskt
kolla
här.
Hur långt det har kommit. Ja.
Coolt.
Ja. Och det är samma med, jag har haft med kosten då lite problem med mitt HB av olika orsaker. Alltså jag har haft för få röda blodkroppar. Jag har inte fattat varför jag är så trött och orkar ingenting. Och så käkade massa järn. Då fick jag upp. Men jag fick ändå inte till det. Och så förklarade jag, men du måste äta din broccoli. C-vitamin till. För det är den som tar upp järn. Jag kan ju ingenting sånt där. Och sen så när det föll på plats och jag fick tillbaks. Men då blev jag så här, gud, det här hade man velat lära sig i skolan lite hur det funkar. Och sådär. Men det är som du säger, Google is your friend. Det går ju faktiskt då.
Ja, men då skapar nyfikenhet. Kan du bara skapa någonstans förståelse för folk? Att man kan äga sin hälsa och man kan ta tag i det utan att du ska behöva gå till doktorn. För vi lägger sån vår hälsa i någon annans händer. Så kommer du dit och träffa någon stressad läkare som inte har tid att hjälpa dig. Så att skapa den liksom lilla nyfikenheten hos folk och få dem att fatta och okay, jag måste tänka på att jag måste tänka på att träna. Det finns hur mycket information som helst. Liksom.
Det kanske nog vi ska utgå från om man tänker i skolan mer från sig själv eller det konkreta. Om man tänker, nu behövde jag till biologi till exempel.
Ja.
Istället för att läsa om en massa saker som är långt borta från eleven, liksom väldigt abstrakt. då kanske det är en bra utgångspunkt från sig själv, från det mer konkreta. Det blir mer liksom begripligt, och så att man känner att det ger någonting för mig direkt. Nu bara spekulerar jag.
Ja, men verkligen. Jag tror att det ligger någonting i det. Visa mätvärden.
Ja, det är samma sak som att visa mätvärden egentligen i idrotten, om man ser framgång. Men då får du en förståelse för det här är jag.
Ja.
Att man lär sig mycket om sig själv så tidigt som möjligt.
Men jag tror också, jag var ute i vid Gripsons slott där i Mariefred. De hade någon jättefin skola där de hade lite idrottsfokus. Ja. Nu har jag tyvärr glömt vad den hände. Och där tog de upp ungarna varje år på Kebnekaise. Så de tränar så att man har ett, om vi pratar motivation, och ett mål. Jag tränar ju bara för att klara mitt nästa mål. Jag har ju ingen, så jag vet att jag måste anmäla mig till något projekt. Precis som Aron ska upp på matte då, den här liksom. Jag måste också ha något i pipen. Annars så fastnar jag hemma, tyvärr.
Blir nyfiken, vad har du i pipen nu?
Nu är det Ironman i Kalmar i augusti.
Kul,
ja. Cool. Så jag har börjat äta rätt för 2 dagar sedan.
Det är bra. Har du någon måltid och sånt också?
Nej, det har jag inte. Jag har gjort det 3 gånger förr, så jag vill väl förbättra lite grann. Men nej, jag är en gammal man, så jag vill bara för mig räcker det att försöka ta mig runt där. Ja. Det är mål nog för mig.
Ja, det är riktigt tufft. Det är många stumma ben på det där maran på slutet.
Ja, precis. Ja. Det är ju kul, men vi har ju haft barn med till, så var vi så här, ska vi göra simskola? Och så var jag så här, men det vore ju häftigt att göra en krålskola för unga med till. Så det har vi kört nu med Viggo Foundation. Och det har varit jättekul att se de här barnen från liksom att de är rädda för vatten till att de ligger och krålar.
Att de fixar det.
Ja, helt suveränt alltså.
När man lär ett barn med autism att kråla mot ett barn som inte har autism, är det ett annorlunda sätt att lära ut?
Du, det är inte jag som, vi har ju proffs alltså, som jobbar med, så jag ska vara ärlig, jag kan inte, jag har ju bara varit med som förälder och suttit på bänken och tittat. Jag vet inte hur man lär vanliga barn att
kråla.
Men
generellt då, när du lär Viggo någonting, får du tänka på ett annat sätt när du lär ut saker?
Ja, det får jag göra. Alltså bara en sån enkel. Det är därför att Viggo-loppet är så stort. För Viggo kunde ju inte springa. Och det trodde jag att alla barn kunde i stort sett.
På vilket sätt kunde han inte springa?
Nej, han släpade ben och så här. Men då arbetade Christer fram en teknik. Att vi, när det låter det här hemskt, att vi tog ut honom i skogen då. Där man blir ju straffad av rötter och steg. Alltså om man inte lyfter på. Du måste lyfta på fötterna.
Direkt feedback.
Ja.
Smart.
Och det var så vi jobbade med Viggo då. Och tills att han kunde springa. Och det var ju.
För ville han själv lära sig springa då?
Ja, det ville han ju. Men vi sa inte, nu ska vi lära dig att springa. Utan vi bara körde. Mm. Och sen en dag så kunde han springa. Så att för mig är det ju, när han går i mål på det här Viggo, det är en jätteseger. För jag vet ju att han inte kunde springa överhuvudtaget innan. Så det är
en häftig utveckling.
Ja, och det är ju så enkelt då. Ja, men enkel. Alltså det är enkelt men genialt. Ja, men då får vi ta ut den där i rötter. Liksom, så att han lyfter på fötterna. Ja.
Men det är smart. Om det är svårt att instruera, då har du jobbat med miljön istället och skapat det så att det liksom blir självlärande.
Ja. Och ni hade ju det här motorikrummet. Du var ju rektor i Rösjöskolan där vi gick. Det var ju suveränt alltså.
Ja, det gick det att göra mycket också.
Ja.
Där hade vi många elever som inte, jag kunde kommunicera liksom med kroppsspråk bara. Jag kunde inte instruera dem. Och då fick man skapa en miljö som gjorde att de måste göra de rörelser man ville få till. Liksom. Och så fick man leka in i ett motorikrum. Och liksom,
ja, och det ska väl säga för att svara på frågan, aldrig svara på en krål. Att det är kanske mera lek inblandat då.
Ja.
Och så latchar man av sig så att det blir roligt, och det måste det ju vara, tycker jag, med egentligen alla ämnen. Och när alla barn, det gäller ju att få väcka intresset först, om vi pratar motivation. Alltså vad ska man med det här till? Jag har ju haft ämnen i skolan som fysik, så man satt och räknade på pilar och en och hur mycket och så här. Men jag förstod aldrig vad jag skulle ha det till. Det blev inget.
Det var kanske vår svårighet i grundskolan, att den är obligatorisk om man läser liksom typ 17 olika ämnen som man måste göra, inte de man är intresserad. När det blir gymnasiet, då väljer man lite själv i alla fall i nästa steg.
Ja.
Då blir det lite lättare att motivera. Man måste ju motivera på något vis med progression eller komma in på gymnasiet eller att vi kanske måste bli bättre på. Jag vet att många skolor, inklusive min, så finns det elever som har utmaningar liksom med motivation och med skolnärvaro. Det kan finnas massa anledningar, men om de verkligen ville och insåg att här lär jag mig någonting, det här ger mig någonting och jag ser min progression. Så att det var att prata om tror jag kan vara liksom en kärna i ganska många saker.
Ja, och det är inte rocket science.
Nej, det är inte. Alltså. Nej, det är väldigt, nej, det är väldigt basic. Ja. För vi måste ju få dem om. Vi blir skyldiga att följa för att vi har en massa kursplaner, centralt innehåll och så. Som kanske kunde vara annorlunda utformad. Men vi kan ju fortfarande bestämma hur vi levererar det. Så vi kan leverera det på ett sätt som gör att det blir att det motiverar egentligen. Då, att man, jag tror mycket på det med att få se sin progression. Att synliggöra lärandet brukar man prata om. Och man kanske mer pratar om den lyckas göra det då. För lyckas man göra så är det ganska troligt att eleverna ska bli motiverade.
För bland barncancerbarn har man gjort det här på ett väldigt fint sätt.
Ja.
Då har man en så här, kommer inte ihåg vad det här snöret heter, men det är ett så här långt snöre. Som de sätter olika små så här, kulor eller vad det nu än är på. Det är lite olika beroende på det här. Så har du fått cellgifter, då har en viskare du ska sätta på. Har du fått strålning, då har en viskare. Så sätter man på för varje grej man gör. Eller får du nålstick så sätter du på en så här liten pärla eller så här kula på det där. Så blir det ett så här jättelångt snöre. Och då ser de ju verkligen allt de har gått igenom, barnen. Och det är ett häftigt sätt att någonstans visualisera vad har man gått igenom. Så.
Sen tror ju jag då på medaljer alltså. Jag är en stark förespråkare av medalj. Man ska få sitt diplom när man har varit och lärt sig kråla och sin medalj och sådär. Och det är det låter ju också fånigt, men vi är ganska noga med det, vi går för det. De ska få en medalj, unga.
Det blir en bekräftelse på.
Som man kan vara stolt över när man har gjort det. Alltså, ett kvitto. Men det är ju samma sak som ett snöre eller med alltså, men det jag känner när man ser de här barnen lyckas, det är att barnen får sig medaljer glada, men de sen står det ju mormor och farmor och grinar vid sidan av. Det är ju så viktigt för fler. Och få se sitt barn eller barnbarn lyckas istället för alla de här misslyckandena. Som det alltid. Så vi försöker göra det så kul som möjligt. Liksom. Jag ringer, för jag är ingen barnstjärna så, men då ringer David Sundin. Kan inte du vara speaker? Liksom? Och så läser han upp deras namn när de går över mållinjen och sådär. Det är ju jättekul ju.
Ja, klart det var häftigt.
Så göra lite event av, och det tycker jag, det, när vi var ju nyelementar, de hade någon nyelementarloppet eller vad det hette liksom, där det var tjofadrittan och stora grejer. Så man tränar inför det, så jag tror det är jättebra att ha ett mål. Att man tränar inför något.
Det är när man skapar en event, någonting som ni är bra på också, man vet ju när hjärnan återigen ska lära sig då, sånt som är emotionellt laddat på något sätt. Liksom att man berör, att det blir känslor inkopplat, det minns man mycket mer exakt om man minns det under längre tid, bara automatiskt.
Men alla kommer ihåg vad den var den 11 september.
Men om man lyckas beröra på något sätt, så att det är också, och ett event liksom, det blir en happening kopplat, det är ju ett sätt. Sen allt det ni gör liksom mera, när ni uppträder och föreläser och så har ni sätt att beröra, och då minns man det, så att det ska vara effektivt för lärande.
Men apropå medaljer, det ser man, jag var ju uppe några dagar nu i Vasaloppsspåret. Och det går ju runt vuxna män i 60-årsåldern hela veckan med sin medalj när de har åkt 3 mil. De är ju jätteglada. Så det gäller inte bara barn. Nej, jätteglada när de har åkt 2 mil på någon stafett. Ja, men det är lite gulligt kan jag tycka. De sätter ett middag med sin medalj liksom, och sådär. Så att det är, och alla har ju sina individuella mål liksom. Och det vet man inte vad den personen haft för historia. Han kanske haft.
Det kan vara en jättestor grej.
Men jag bara menar att det gäller ju inte bara barn. Det är häftigt. Men jag tror det är att få in lite mer glädje och göra event och köpa en målbåge och lite så här. Det är inte. Och jag vet, vi hade ju bildstöd har vi ju på Viggolo. Alltså snart blir det uppförsbacke och en gubbe som pustar och snart blir det. Ska man titta på de här bilderna innan, hur går loppet? Många av de här barnen vill ju veta innan med rutin. Vad kommer. Så nu har vi skickat ut mejl. Först blir det uppvärmning. Sen blir det, och det vill jag säga, gud jag pratar, men jag pratar lite till nämre gång. Uppvärmningen, det snodde jag av ett gäng som heter Bara Vanlig, som kör löpning med rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna också. För det. De hade ju att barnen skötte uppvärmningen. Så han står, så tar han in, ja nu Lisa, nu är det din tur. Ja, så gör hon fem ljushopp. Ja. Och sen är det Kalle, nu får du visa din grej. Så alla barnen är med också och får leda uppvärmningen. Liksom. Ja. Det var ju en höjdare faktiskt. Så det kör, det har jag snott rakt av till Viggo Loppe. För det tyckte jag, det var skitbra. Alltså.
Ja. Men det är väl annars, tittar man på det, det är delaktighet.
Ja, ja verkligen, det är så mycket delaktighet.
Hur jobbar ni med det i skolan? Tar ni in delaktighet på något sätt?
Ja, det försöker vi jobba med hela tiden. Och det kanske vi borde bli då ännu bättre med. Alltså, vi har en mer och mer mångfald av olika förmågor och förutsättningar som vi måste liksom få med alla. För mig blir det att både liksom inkludera, då har man inte tagit någon åt sidan egentligen. Eller, och så sen få alla att känna delaktighet. Men de flesta gör på olika sätt. Alltså, men jag tror att vi kanske kan bli bättre på det. Men man vet ju inte alltid vad som gör att en viss elev känner sig delaktig. Så jag tror att vi återigen vid känslor. Man måste lära sig liksom att prata om hur man känner och vad som står. Så att man vet vad det innebär att vara delaktig när man känner sig delaktig. För läraren kan ju säga, oj nu är alla delaktiga. Och sen är det någon som känner sig väldigt ute. Utan att man vet det. Då måste man hitta sätt att få koll på det också. För att kunna liksom få alla att uppleva delaktighet.
Sen nu sitter man här som någon slags självpåtagen expert, vilket man absolut inte är. Jag är ju bara trial and terror liksom. Men till exempel om vi ska prata en miss jag gjorde, så fick jag och Viggo vara med och springa med de här bara vanliga. Och det var jättekul och jättefint och annat. Och då bjöd jag alltid alla unga på bulle och massa godis efteråt. Och då sa Niklas till mig att det är jättefint med belöning, men vi kanske inte behöver proppa i ungarna massa socker liksom. Det behöver inte vara. Så det tog jag faktiskt till med att okej, det är ju fel att liksom, har man gjort något bra då ska man sitta och äta massa godis direkt.
Det är konstigt att man har den så här, på lördagar, nu ska vi fira, nu ska vi äta godis.
Ja, det kan man hitta något.
Egentligen borde man ju ta hand om sin kropp, det är då man ska äta morötter eller vad?
Ja,
om man nu ska göra det.
Ja, det är intressant. Men det kanske inte blir jättepepp att du får en morot om du har sprungit. Men man kan hitta belöningar.
Hitta andra belöningar som inte blir destruktiva.
Hitta andra belöningar som fortfarande ger samma effekt men som inte är blodsockerkickar kanske.
Ja, precis. Det där kommer ett så här intressant fält inom så här psykologin, så här, nutritionell psykologi. Mm. Att man ser någonstans hur mycket påverkar vad vi äter faktiskt måendet. Så.
Mm.
Och några kompisar som har en son med Down syndrom som mår så mycket bättre när han käkar LCHF.
Ah.
Tar bort alla kolhydrater. Funkar otroligt mycket bättre. Och det är så läckert, jag tänker, hur mycket man kan göra alltså måendet med kosten. Så.
En utmaning jag tror var skolan, det är att många ungdomar idag ägnar mycket tid framför datorn, alltså spelar långt, att de sover för lite. Det blir svårt med insomningen sen, och så sitter man kanske och trycker i sig sockerkickar då, både koffein och socker. Och så sover man för lite, och så, när du sover egentligen, då stimulerar både återhämtning och lärande. Alltså så funkar man. När man vaknar då har du sömnbrist, och så kommer du till skolan, då vill du inte somna in i klassrummet. Eller så. Antingen då rör du på det, det kan bli stökigt, eller också innan du kliver in så trycker du in någon snabb kolhydrat. Så då kommer du in speeda, då är det nästan, jag intervjuade en professor i stressmedicin, han sa att det är nästan inte under att kidsen inte liksom bråkar mycket när de kommer. Det blir utsöndring av adrenalin liksom och så. Mm. Och det är jättebra om du ska idrotta något kraftfullt direkt då, men inte för att sitta still och koncentrera dig eller. Så sömnen blir ju viktigt också. Och sen kanske inte ha så många sockerkickar.
Men sömn borde man ju lära ut också. Hur gör man för att sova bra? Det vet ju inte många heller. Det finns ju mycket strategier kring det där.
Ja. Och det behöver man ju jobba, tänker jag, mer på. Och så hitta sätt att kanske hjälpa familjer och bryta där också. Att man får rutiner så att man inte fortsätter att spela till klockan 1, 2 eller 3 på natten. Utan att man får tillräckligt antal timmar. Men det kan bli problem. Man kan ha utmaningar och kan säga att jag vill sova, men jag får inte till insomningen. Och då behöver man hjälp med strategier för att göra det. Och det är klart, det är naturligt att vi i skolan ska bidra.
Ja, för att det blir en omöjlig uppgift för skolan nästan om barnen kommer.
Ja, det blir jättesvårt. Ja.
Liksom,
och vi kanske att vi skulle bli ännu mer effektiva. Och gamea
till klockan 3 och går upp 7. Liksom. Det skulle ju ingen vuxen orka.
Nej, så vi kanske måste också jobba ihop ännu bättre med föräldrar. Att liksom familj och skola är väldigt effektiv. Nu bara tänka och spekulera.
Ja, men jag har varit inne på det där och försökt få fram en modell för det. Man skulle jobba med familj och söka stöd och arvsfonden och så. Men fick inga pengar. Men jag tycker det hade varit jätteintressant alltså att få med. För man måste få med familjen på det här också. Och det där är... Ja, det och det jag har själv haft problem med insomning och ringde en docent i stress.
Ja.
Och han sa till mig bara enkelt, förutom där snusant efter klockan då, ingen kaffe och sov svalt och allt vad det var, att du ska ha rutiner som ett litet barn. Precis som ett barn får godnattsaga så måste du ha din insomningsrutin.
Funkar det?
Det funkar. Problemet är väl att jag... Som en natt jag sover på hotell i Malmö. Jag får inte till det där när jag är på annan ort.
Plats.
Men det sitter ju bara i mitt huvud. Jag måste ju skapa rutiner som funkar på resa i och med att jag reser några dagar.
Sömnen blir superviktigt och det kan man lära istället för att om eleverna sover för lite så då får de plugga mycket mer. Det blir jobbigare och få effekt på pluggandet. Då kunde de ju plugga mindre och så ha mer fritid genom att sova tillräckligt. För att då så man kan säga att man lär sig medan man sover. Mm. Det sker liksom överföring från korttidsminne till långtidsminne då.
Men apropå det vi pratade lite om innan också, så här motivation, driv, grit, sådana saker.
Ja.
Jag märker att när jag har fått mindre djupsömn på natten, jag mäter min sömn varje natt. När jag har mindre djupsömn så har jag också mindre driv. Jag har mindre motivation, jag har lättare att ta de enkla vägarna i livet, jag har lättare att käka sämre mat, jag har lättare att skippa träningen, jag har lättare att göra de där grejerna, inte göra det jobb jag tycker jag ska göra. Så att sömnen korreleras otroligt mycket.
Ja. Och då kanske vi ska jobba jättemycket skola och föräldrar ihop om man tänker med, nu tänker jag kids, för mig i mitt fall så är det grundskolan, liksom förskoleklass till årskurs 9 som är...
Jo, lär man sig de vanorna rutinerna där så tror jag att man har med sig dem resten av livet.
Det tror jag med.
Enklare i alla fall.
Snacka om liksom viktig livskunskap.
Vi körde tyngdtäcke och sen kunde vi ta bort det efter ett tag när det började funka med sömnen. Sen ser jag inte att alla ska göra det, men det funkade bra för oss. För att komma in i rätt rutin.
Komma in i rätt
liksom.
Rutin och få till det.
Ja. Så. Och det vet jag. Många vuxna kompisar med autism. De kör ju tyngdtäcke.
Ja.
I vuxen ålder.
Det funkar
också.
Bra. Ja.
Ja.
Om ni tänker att ni. Jag tänker att vi närmar oss slutet av avsnittet. Så här nu, om ni ska göra något så här som ni tycker. Kloka råd till. Nu har ni mig framför er. Jag är ju en grundskolerektor. Och så är det en massa grundskolerektorer och lärare som lyssnar liksom. Utifrån er det är jag som har bestämt att ni är experter nu utifrån, för att jag tycker att ni pratar så mycket utifrån evidens och sen är upp till lyssnarna så ska man reflektera och ta till sig det man tror på, det man hör eller kolla upp det man tror, men man kan få inspiration och man kan komma på att det här ska vi kunna testa, det här har vi inte tänkt på, så borde vi göra. Ni har sagt en massa bra sådana saker redan, men jag ska sammanfatta något, ni tycker något, det här vill jag ge er till skolan, ta med er det här. Satsa på det här. Prioritera det här.
Ja, men jag tycker då att man ska som elev förstå varför man ska röra sig. Alltså så man höjer motivationen. Och sen för mig då, sätta ett mål är jätteviktigt. Jag orkar inte göra saker om jag inte har ett mål. Så jag antar att det gäller för... Det skulle hjälpa kidsen också. Så man har någon rolig morot. När jag har gjort alla de här, då så ska vi... Vad vi nu ska göra för något. Det här löploppet på 2 kilometer. Gå upp på Kebnekaise eller vad det nu blir. Så att man får någon, så att det blir någon payoff i slutet av terminen om man gör det här.
Ja,
så bra grej. Och det känns ju så här, lite av utmaningen med skolan är ju också att så här, men du som rektor, du har en fast läroplan att följa. Så här, det här måste vi få in, vi har de här timmarna att göra det på.
Ja.
Man skulle vilja skapa ett eller flera ämnen till där man lägger in typ så här, okej, men hur lär man sig äta bra? Hur lär man sig sova? Hur lär man sig åt så här...
Ja.
Ta svårigheter i livet.
Ja.
Hur lär man sig så här, mentalt tackla utmaningar?
Ja.
Alla sådana saker kan man ju lära ut.
Ja.
Och det är ju sånt som du kommer att ha nytta av sen.
Ja.
Vissa av ämnena idag känns som att det kanske inte har så mycket nytta av resten av livet.
Det finns duttar. Alltså det som vi pratar om nu finns det små delar av i flera olika ämnen, men det finns liksom inte samlat. Och jag tycker personligen att det borde finnas det. På min skola provar vi nu. Man får göra något som heter skolans val. Så man kan sno lite minuter här och där. Och sen sätta ihop dem så gör de i en lektion. Det är inte ett eget ämne då, men du kan göra ämnesinnehåll. Så vi väljer att vi skapar nu från hösten en lektion i årskurs 7-9 som vi kallar mitt mående och mitt lärande. Man får lära sig om stresssystemen, hur lärande funkar, lite av det vi har pratat om nu och sådana saker. Och där blir man inte bedömd. Man kan säga att det är träning för att klara av att tävla sen och bli bedömd i de ordinarie lektionerna.
Så bra ju.
Så provar vi. Jag tror att det är smart och klokt. Så
har ni sett andra skolor som gör liknande som ni har kunnat ta inspiration från? Eller?
Nej, det har vi inte. Vi har sett en del som har fokuserat lite på psykisk hälsa och pratat väl, alltså en del kloka saker också. Men vi har försökt basera det nu på, vi vet att många problem med sitt mående, ja, då borde man få lära sig hur hanterar jag mitt mående. Och lite om hälsa och det här med sömn och så, för det hänger ihop liksom. Det blir liksom, vad ska man säga, biopsykosocial, både kropp och knopp, det går inte liksom att ta isär det, och det kopplas till relationer också. Och sen lära sig stresssystemen tror jag är väldigt smart, för att stresssystemen är ju påverkade när vi lär oss och när vi tränar också. Det är ett stresspåslag all träning, och det är liksom när man anstränger sig i skolan också, och så är det när man vilar från det, och sömnen är viktigaste vilan. Då lär man sig, det är samma sak man lär sig, det är att man blir snabbare, starkare, får bättre kondition, det är också ett lärande egentligen. Så det är samma mekanismer. Så det kanske man, om man har en del elever som gillar idrott, då kan de fatta, om jag satsar på samma sätt som jag gör med idrotten, ja, det är det jag behöver i lärandet också. Då kan det hänga ihop. Och så fokuserar vi på forskningsbaserat lärande. För eleverna vet ju inte hur de ska plugga som effektivast, så här, bara av sig självt heller. Och då borde man få lära sig det.
Ser du kopplingar mellan ungdomar som idrottar och att de kan ta med sig det mindsetet in i skolans värld?
Ja, ofta. Inte så här rakt igenom, men många tycker jag gör det. Sen kanske de inte satsar fullt ut, men de är väldigt målinriktade. Alltså de är vana att skapa tillräckligt träningsdos. Sen kanske de satsar mer på hos oss, då kan vara bandyn eller handbollen eller något sånt där. Ja. Men då presterar de fortfarande bra i skolan. Sen ska de kunna bli ännu lite bättre om de vill, men de presterar tillräckligt så att de blir nöjd. De flesta är ganska nöjda om de känner att man lär sig och utvecklas, och så kommer man in på den gymnasieutbildning man vill.
Ja.
Där är det ganska schysst.
Ja, för det är ju lite utmaningen så här. Grundskolan är ju oftast att transportsträcka till gymnasiet. Ja. Du behöver vissa betyg.
Ja, man behöver en viss bas, en viss grund som gör att det funkar vidare. Ja. Men jag är inte, nu ska man inte sitta och säga så som rektor, att jag bryr mig inte om man har jättehöga meritvärden. Och så här, jag tycker det är kul när man ser elever utvecklas, men vilken absolut nivå det är inte jätteviktigt för mig. Om jag tycker eleverna, de känner att de är lärande individer, så att de vill lära sig mer. Och så känner de att de utvecklas. Och så har de lärt sig att de mår schysst, hyfsat bra. Man behöver inte må bra hela tiden heller. Det är naturligt. Om det händer något i livet eller i familjen eller någonting, att man mår dåligt just när det händer. Sen ska man kunna lära sig att repa sig från det. Ja.
Verkligen. Viktiga grejer.
Ja, det är viktiga grejer. Fantastiskt kul att prata med.
Ja!
Och det är lärorikt och givande. Och så lättsamt. Och så vanligt så, jag skriver alltid ett litet manus, jag följer aldrig, så jag vet inte varför jag gör det. Ja, så är det.
Men det är väl de bästa samtalen.
Ja, ja, visst är det. Det blir dynamiskt och spontant, och som rullar sig själv. Ja, visst är det så. Ja.
Ja. Men sen får man också slänga in här i slutet att det finns ju otroligt mycket. Vi har nog sagt skolan gör inte det här eller det här. Jag har träffat jättemycket duktiga.
Ja, det finns jättemånga bra lärare. Ja, idrottslärare. Ja, det handlar inte om det här. Liksom. Vi vill ju inspirera lärare och min roll också, rektorer, att göra kloka satsningar, prioritera rätt. Då. De kanske kommer på någonting efter det samtalet. Det här kan jag ta med mig in i mitt klassrum. Eller det här, en idrottslärare, så här kan jag göra istället. Har vi gjort det då har vi hjälpt några kids. För då kommer det vidare ut till dem.
Vi håller tummarna.
Ja.
Ja. Kanske perfekt, har vi gjort slut. Världen lite bättre.
Ja, det har vi gjort.
Ja.
Stort, vi är väldigt ödmjuka här idag.
Ja, ja, ödmjukhet. Ja.
Hela världen blir bättre.
Ja. Ja. Och tack så mycket.
Ja. Tack.
Tack.